Den här morgonen så vill jag prata mer om mjölk.
No, I just joke with you.
Nej, det var bara ett skämt.
Actually, I wanted to know if everyone here knows what a GPS is.
Vill de alla undra här om alla vet vad en GPS är.
It stands for Global Positioning System. It's a navigation system.
Det är ett navigationssystem.
It helps us to know which direction we should go.
Och det hjälper oss att veta vilken riktning vi ska gå.
4 weeks ago, our family traveled to a conference in Germany.
För några veckor sedan så reste vår familj till en konferens i Tyskland.
After we flew into the airport, we had to rent a car to drive 4 hours to the conference center.
Och efter när vi kom till flygplatsen så hyrde vi en bil och så körde vi till konferensen.
And I was so glad that the car that we rented had a navigation system.
Jag var så glad att den här bilen som vi hyrde hade sån här navigationsinstrument.
We were driving through a number of really large farms and small villages, and for me, as a foreigner in another country, everything looks the same.
Och vi körde genom en massa små byar och allting, för mig som är utlänning, så såg allting likadant ut.
And one of the things I liked about the GPS system was this was my first opportunity to ever use one.
Det här är första gången som jag använt ett sånt här GPS-system, och det jag verkligen gillade med det
Was that how nice the voice was talking back to me.
Var den här trevliga rösten som talade med mig.
It wasn't screaming at me, turn around you idiot.
Den skrek inte, vänd idiot.
But when I'd make a wrong turn, it would kindly say, at the next turn, please make a U-turn.
Men om jag åkte fel så sa den, vid nästa korsning så gör en U-sväng.
And about every block that I drove, it would keep saying that, please make a U-turn.
Och varje kvarter som jag körde så sa den, var vänlig och gör en U-sväng.
It's amazing how smart these GPS systems are.
De här GPS-erna, de är så smarta.
After a while, it realized that I'd gone so far.
Och sen efter ett tag så insåg vi att jag hade åkt så långt.
That it would just be better for me to find the next exit. Forget the U-turn.
Att det var liksom ingen idé att göra en U-sväng, utan det var bara att ta nästa avfart.
So anyways, we got to the conference center and I had to return the car to the rental place.
Och sen så när jag kom till konferensen så skulle jag lämna in bilen igen till där jag hyrt den.
And you may remember our friend Paul who spoke here a couple of weeks ago.
Ni kanske kommer ihåg vår vän Paul som talade här för några veckor sedan.
He is the director of our church organization that the Morells and our family work for.
Han leder den här organisationen som vi och vår familj arbetar för.
And he was kind enough to give me a ride back to the rental, or actually to follow me to the rental place so that he could give me a ride back in his car.
Han följde mig till de som hyrde ut bilarna för att han skulle kunna köra mig tillbaka i sin bil.
And we only had a half hour because he was scheduled to speak.
Vi hade bara en halvtimme för att det var hans tur att tala.
Normally it would not have been a problem because we had the GPS system.
Och normalt sett skulle det inte ha varit något problem för vi hade ju det här GPS-systemet.
However, in Paul's car he had forgotten the GPS equipment back at the hotel.
Men Paul hade glömt sin GPS-utrustning där på hotellet.
So sure enough we got lost.
Så visst, vi körde vilse.
2 hours later.
Och sen 2 timmar senare.
We arrived at the conference center and Paul had to reschedule his speaking engagement.
Så kom vi tillbaka till konferensen och han måste ändra sin tid, den tiden när han skulle tala.
I decided right then and there that I was going to always rent a car with a GPS system.
Och då bestämde man för att jag alltid skulle hyra en bil som hade sån här GPS-system.
Christians, we have a GPS for our lives.
Men vi kristna, vi har ett GPS för vårt liv.
God has given us a very clear roadmap for life.
Gud har gett oss en väldigt tydlig vägkarta för vårt liv.
And this GPS system will guide you in the right direction.
Och det här GPS-systemet, det leder dig i rätt riktning.
Psalms 119:105 says.
Psalm 119:105 står det.
That God's word is a lamp unto our feet.
Att Guds ord är en lampa på vår stig.
And a light to our path.
En lampa för våra fötter och en lykta på vår stig.
The interesting thing about lamps back in those days.
Och det intressanta med lampor på den tiden.
Is that it only shed enough light for the next few steps that one had to take.
Det var att det fanns bara tillräckligt mycket ljus för att man skulle, för nästa steg som man skulle ta.
Teenagers, the Bible isn't going to tell you who you're going to marry in 20 years from now.
Och tonåringar. Bibeln kommer inte säga vem som ni ska gifta med om 20 år.
But it will certainly give us all the directions that we need to make the right choices now.
Men den ger oss den rätta vägledningen för att fatta de rätta besluten.
God's word will give us the right direction.
Guds ord ger oss rätt riktning.
But it will also tell us when we're going in the wrong direction.
Men det säger också till oss när vi går åt fel håll.
We as Christians need to be headed in the right direction toward God.
Vi som kristna behöver gå i rätt riktning mot Gud.
And that will only be accomplished as we have godly desires.
Och det sker bara när vi har det vi önskar kommer från Gud.
A strong devotion to God.
Att vi har en stor vördnad för Gud.
And by God's grace make the right decisions in life.
Och genom Guds nåd så fattar vi de rätta besluten i livet.
Now let's open our GPS guides this morning.
Vi ska slå upp våra GPS-guider den här morgonen.
To Genesis chapter 12.
Till första Mosebok kapitel 12.
And look into the life of a man who was headed in the wrong direction.
Och se på en man som var på väg åt fel håll.
This man was a believer with no sense of direction in his life.
Den här mannen var en troende, men han hade ingen riktning på sitt liv.
He was a man aimlessly floating through life, living for the now rather than investing in the future.
Han var en man som bara gled genom livet och levde för nuet bara, istället för att investera i framtiden.
In Genesis chapter 12 verse 4 we are introduced to a young man named Lot.
I första Mosebok 12:4 så introduceras vi till den unge mannen Lot.
We discover that Lot is Abraham's nephew.
Och Lot var Abrahams brorson.
Lot is a very interesting Bible character because as you study his life there is no evidence that he was a righteous or just man.
Och Lot är en intressant bibelgestalt för att när man studerar hans liv så ser man inte att han var rättfärdig.
But it's interesting to notice that in 2 Peter 2:7 Lot is described as a righteous man.
Men i andra Petrusbrevet 2:7 så står det faktiskt att Lot var en rättfärdig man.
So we recognize that Lot was a believer that had union with God but no communion.
Så vi ser att Lot var en troende som var förenad med Gud men som inte hade någon gemenskap.
He had a relationship with God, but no fellowship with God.
Han hade en relation till Gud, men ingen gemenskap.
So the question then comes, how does a righteous Old Testament believer like Lot,
hur kan då en rättfärdig gammaltestamentlig troende som Lot
end up living a life of destruction, headed in the wrong direction?
Hur kan han leva sånt destruktivt liv och gå i fel riktning?
Today's psychologists would have sat Lot down in their office.
Idag skulle en psykolog ha låtit slå sig ner på deras kontor.
And had him recount all the bad things that had happened to him in his early childhood.
Så skulle han få berätta allt det dåliga som hade hänt under hans barndom.
And Lot would have described how his father had died at an early age.
Och Lot skulle ha beskrivit hur hans far dog när han var
And how he had to be raised. How he had to be raised in his uncle's home.
Och att han växte upp i sin farbrors hem.
And no doubt the secular psychologists would blame the failures of Lot's life on his difficult background.
Och psykologen skulle då ha sagt att orsaken till hans misslyckande det var hans barndom.
Being adopted at the age of 6, I personally can relate to what it's like to lose a father or mother.
Eftersom jag själv är adopterad när jag var 6 år gammal så kan jag personligen relatera till hur det är att förlora mor och
far. And to be raised by others.
Och att växa upp hos andra.
But by God's grace I was put into a godly home.
Men genom Guds nåd så kom jag till ett gudfruktigt hem.
And steered in the right direction.
Och jag gick i rätt riktning.
And actually it ends up that Lot also grew up in a wonderful situation.
Men Lot fick också växa upp i ett underbart hem.
He was raised in a wealthy home and with that came all the privileges of wealth.
Det var ett rikt hem och där många privilegier kom med det.
He was surrounded by people that loved him and he had a great role model in Abraham.
Han var omgiven av människor som älskade honom och han hade en bra rollmodell. Förebild i Abraham som älskade honom.
A lot of us would have loved to have that experience that Lot had of walking with Abraham, who was also known for walking with God.
Ja, många av oss skulle ha velat göra samma sak, att bo hos Abraham som också gick med Gud.
So how was it that the direction of Lot's life pointed to destruction then?
Men hur blev det så att han gick åt ett sånt destruktivt håll?
I believe the answer is found in observing three steps in the direction of Lot's life that led him to destruction.
Jag tror att man kan se tre steg i Lots liv som ledde honom mot det här destruktiva.
First thing we see is that Lot had worldly desires.
Att Lot begärde saker och ting här i världen.
Lot didn't just wake up one morning and decide to live like the world in Sodom and Gomorrah.
Och Lot, det var inte så att Lot bara vaknade en morgon och bestämde sig för att leva som världen i Sodom och Gomorra.
It started with some worldly desires.
Utan det började med att han hade begär efter den här världen.
And where did Lot get these desires?
Var fick då Lot den här begären?
Look with me in Genesis chapter 13 and verse 1.
Vi kan se första Mosebok 13, 1.
It says that Abraham went up from Egypt, he and his wife and all that he had, and Lot with him.
Det står, så bröt Abraham upp från Egypten och begav sig till Negev med sin hustru och allt han ägde. Och Lot var med honom.
Lot got a taste of the world in Egypt.
Lot fick smak för världen i Egypten.
Let's go back now to chapter 12 and verse 10.
Vi ser på kapitel 12, vers 10.
Abraham, in a moment of spiritual forgetfulness, went down to Egypt to get away from a famine.
Abraham blev lite andligt glömsk och då begav han sig ner till Egypten för att undgå hungersnöden.
And it's interesting to notice that he never sought God's direction in his life in this matter.
Och det är intressant att se att han inte sökte Guds ledning i det här.
Whereas before, in the earlier parts of chapter 12, when God had asked him to move from the land of Ur to the promised land, he had communion with God.
Men tidigare när i kapitel 12 när Gud hade sagt till honom att han skulle dra ut från Ur till det förlovade landet, så hade han Guds ledning.
And then in the end of chapter 13, in verse 18, we see that Abraham moved his tent again.
Och i slutet på kapitel 13, vers 18, så ser vi att Abraham flyttade på sina tält igen.
But in verses 14 to 17, Abraham is having communion with God.
Men i verserna 14 och 15 så har Abraham en gemenskap med Gud.
And so we see a pattern here in Abraham's life where whenever he made a big decision, he had communion with God and oftentimes built an altar to God.
Så vi ser här att ett mönster i Abrahams liv, att innan han fattade stora beslut så hade han gemenskap med Gud och byggde ofta ett altare till honom.
But in Genesis 12 verse 10 we don't find that he sought God in this matter of moving to Egypt.
I kapitel 12 vers 10 så ser vi inte att han hade den här gemenskapen.
And in verse 11 he lies about his wife.
I vers 11 så ljuger han om sin hustru.
And then finally in chapter 13 verse 1 we see Abraham along with Lot and his family moving out of Egypt.
Och sen i kapitel 13 vers 1 så ser vi Abraham och hans familj som drog ut ur Egypten.
Egypt is often in the Bible just pictured as a picture of the world.
Och i Bibeln så är Egypten ofta en bild av världen.
And no doubt Lot got a taste of what the world was like there in Egypt.
Och Lot fick smak på hur världen var i där Egypten.
Lot did, along with Abraham, get out of Egypt, but the damage had already been done.
Lot då drog ut ur Egypten tillsammans med Abraham, men skadan var redan skedd.
Lot now desired what the world had to offer.
Och Lot ville nu ha det världen hade att erbjuda.
And when faced with making a decision in Genesis chapter 13 and verse 10.
I första Mosebok 13 vers 10 så måste han fatta ett beslut.
It says that Lot lifted his eyes and saw.
Står att Lot lyfte blicken och såg.
Lot's heart directed his gaze to look at the world.
Lot lyfte blicken och såg över världen.
On the one hand he saw Abraham and the promises of God.
På ena sidan såg han Abraham och Guds löften.
But on the other hand, his heart was set and his gaze was already focused on what the world had to offer him.
Men å andra sidan så hade han bestämt sig i sitt hjärta och hans blick var redan fäst på det världen hade att erbjuda.
Isn't it interesting to notice that the end of verse 10 of 13, chapter 13,
och det är intressant att se att i slutet på vers 10, i kapitel 13,
that the one thing that Lot noticed about the land that he chose,
att det som Lot lade märke till med det landet som han hade valt,
is that it said that the land was like the land of Egypt.
Och det står att det såg ut som Egyptens land.
I wonder where he got that idea.
Undrar var han fick den idén ifrån.
Heading in the wrong direction of life always begins from the inside out.
När man går åt fel håll i livet så börjar det alltid på insidan.
The desires that we have in our hearts,
det som vi längtar efter i vår hjärtan,
will dictate the decisions that we make.
Bestämmer de beslut vi fattar.
This is proven in our speech.
Och det här visar sig sen i vårt tal.
In Luke chapter 6 verse 45 it says a good man out of the good treasures of his heart brings forth good.
Och det står i Lukas
6:45
att den gode mannen för ut den goda skatten ur sitt hjärta.
And an evil man out of the evil treasures of his heart brings forth evil.
Och den onde mannen får en ond skatt från sitt hjärta.
For out of the abundance of the heart the mouth speaketh.
För det hjärtat är fullt av det talar munnen.
We don't just wake up one day and decide to tell dirty jokes.
Vi vaknar inte bara en dag och drar dåliga skämt.
Or curse God's name.
Eller förbanna Guds namn.
It comes from a heart that is filled with impurity and anger and hate.
Utan det kommer från ett hjärta som är fyllt av orenhet och ilska och hat.
Do you like to be around people that are always complaining?
Gillar du att vara tillsammans med folk som hela tiden klagar?
No, we don't. But when we do hear it, we recognize that it comes from a root problem in the heart.
Nej, gör man inte. Men när man möter det så inser man att det kommer från ett problem i hjärtat.
It's not that they don't have anything positive to say.
Inte så att de inte kan säga något positivt.
But their heart is filled with ungratefulness, envy, and a lack of contentment.
Men deras hjärtan är fulla av otacksamhet och avundsjuka.
The desires in our heart is not only evidence in our mouth, but in our very lives.
Och det vi har i hjärtat, det visas inte bara genom vad vi säger, utan också i våra liv.
In Proverbs 23:7, it says that as a man thinks in his heart, so is he.
I Psalmen 33:7 så står det att så som man tänker sitt hjärta, sådan är man.
In other words, we are what we think.
Vi är med andra ord det vi tänker.
And what is in our hearts and our minds is ultimately what will come out in our actions.
Och det som finns i våra tankar, i våra hjärtan, det är det vi kommer att handla efter så småningom.
And I believe that is why God specifically warns us in Proverbs 4:23.
Jag tror att det är därför Gud varnar oss i Ordspråksboken 4:23.
To guard our hearts with all diligence, for out of it are the issues of life.
Att bevara vårt hjärta med all nit.
Lot's gaze was focused on what he had, on what the world had to offer.
Men Lot han såg på det världen hade att erbjuda.
I wonder where our gaze is today.
Jag undrar vad vi har vår blick fäst idag.
What are we looking at and what are we longing for in life?
Vad är det vi ser på och vad är det vi längtar efter i livet?
Are there certain things that our eyes see that get our hearts to gaze in the wrong direction?
Finns det någonting som våra ögon ser som gör att våra hjärtan vill åt fel håll?
Do we have friends that influence our desires in the wrong direction?
Har vi vänner som påverkar det vi vill i fel riktning?
When we daydream or stop to think, are thoughts centered around the goodness and greatness of God?
När vi dagdrömmer eller bara inte tänker på något speciellt, fokuserar vi då på Guds godhet?
Or are we tempted to focus on what we don't have?
Eller fokuserar vi på det vi inte har?
Do we find ourselves thinking about what if?
Tänker vi men om, bara om?
When my mind is saturated with the things of the world, then that is what I'm going to focus on.
När mina tankar är fyllda med det som är av världen så kommer mitt hjärta vara fullt av det.
But when my mind is filled with the way of God and the God's word, then that is what I'm going to focus on.
Men när mitt hjärta är fullt av Gud och hans vägar så är det som jag fokuserar på.
This last week I was reading in Romans chapter 8.
Den här veckan så läste jag Romarbrevet kapitel 8.
And came across a verse in verse 5 that says, for those who live according to the flesh.
Så såg jag en vers i, det var vers 5, att de som lever efter köttet.
Set their minds on the things of the flesh.
De som fäster sina tankar vid det som tillhör köttet.
But those who live according to the spirit.
Men de som lever efter anden.
Set their minds on the things of the spirit.
Tänker på det som tillhör anden.
And the word set there is very interesting.
Och att fästa, det här ordet är mycket intressant.
From the original language it gives the idea of the sun going down over the horizon.
Och i originalspråket så får man den här idén att det är som solen som går ner vid horisonten.
When you go to bed at night.
När man går och lägger sig på kvällen.
Often at times our minds are still thinking about many things.
Så tänker vi ofta fortfarande på många olika saker.
What is your mind thinking about?
Vad tänker du på?
Is it set on the things of the flesh or of the spirit?
Tänker du på sånt som hör till köttet eller till anden?
Because what we think about is what will come out in our actions.
För det vi tänker på det är vad vi kommer att så kommer vi att handla.
In 1 John 2:15.
första Johannes 2:15.
It says, love not the world, neither the things that are in the world.
Så står det, älska inte världen eller sånt som tillhör världen.
And it goes on to describe what those things are in the world.
Och sen fortsätter det med att beskriva vad det här är som är i världen.
And it's not talking about the physical things in the world. We shouldn't love the forest or the natures or the animals that God has created.
Det handlar inte om de fysiska sakerna i världen, att vi inte skulle älska skogen eller naturen eller djuren.
But it's talking about the world system.
Utan världens system.
Meaning anything that lifts its fist up against God.
Att det som höjer sin näve mot Gud.
And wants to take God's glory for themselves.
Och vill ha Guds härlighet för sig själva.
It's the idea of being self-centered.
Att vara självcentrerad.
I believe that one of the main reasons why Christians have such a hard and difficult time spending even 5 to 10 minutes with God every day.
Jag tror att det är en av anledningarna till att många kristna har svårt att tillbringa ens 5-10 minuter med Gud varje dag.
It isn't so much that they're not disciplined enough or can't find enough time during the day.
Det är inte så att de inte är disciplinerade eller inte kan hitta den här stunden varje dag.
It's because we have so many desires in our hearts that are worldly.
Det är därför att vi längtar efter så mycket i våra hjärtan som är i världen.
That it can crowd out those godly desires.
Att det förtränger de här gudaktiga begären vi har.
Certainly some of the desires that we have in our hearts are not wrong.
En del av det vi längtar efter i våra hjärtan är inte något fel.
To spend time with our family.
Att vara tillsammans med vår familj.
To take time out to relax.
Att ta det lugnt.
To pursue relationships.
Att ha relationer.
But all these things can become wrong when it crowds God totally out of the day.
Men allt det här kan gå snett om det förtränger Gud från dagen.
Remember what Matthew 6:33 says?
Kom ihåg vad det står i Matteus 6:33.
But seek ye first the kingdom of God.
Sök först Guds rike.
In Psalm 37:4.
Psalm 37:4.
It says, delight yourself in the Lord.
Att finn din glädje i Herren.
I wonder what our desires are right now.
Jag undrar vad vi längtar efter.
Are we headed in the right direction?
Går vi i rätt riktning?
The second thing we should notice about the backward direction of Lot's life.
Och det andra vi kan lägga märke till är att Lots liv gick bakåt.
Was his weak devotion.
När han gick neråt, det var att han inte var så hängiven.
When our hearts are filled with worldly desires.
När våra hjärtan fylls av begär efter den här världen.
It becomes very easy to have a weak devotion for God.
Så blir det lätt att vi inte är så hängivna för Gud.
To his will and his way in our lives.
Till hans vilja och till hans vägar för våra liv.
At the first opportunity that Lot had, he lived like the world.
Vid första möjligheten som Lot hade så började han leva som världen.
He was not strongly devoted in his faith to God.
Han var inte så hängiven i sin tro för Gud.
And the evidence for this is best shown in Genesis 18.
Det kan vi se i första Mosebok 18.
In verse 23 there's a very unique story about Abraham interceding for the life of his nephew Lot.
Och i vers 23 så ser vi den här historien om när Abraham han bad för Lot.
And for time's sake we won't read through this whole story.
Vi ska inte läsa igenom den här hela historien.
But we understand that God said he would spare the city of Sodom where Lot lived.
Men Gud sa att han skulle skona den här staden Sodom där Lot bodde.
If there was only 50 righteous people in the city.
Om det fanns 50 rättfärdiga i den här staden.
And eventually Abraham talked God, I don't know, we could really literally talk God into doing anything, but he talked God into down to 10 people.
Men Abraham lyckades till slut övertyga Gud, om man nu kan övertyga Gud om någonting, att gå ner till 10 personer.
And so then we find as we continue to look at the life of Lot that in Genesis 19 and verse 14.
Och i första Mosebok 19 vers 14.
That Lot had 2 married daughters along with 2 son-in-laws.
Att Lot hade 2 döttrar som var gifta.
And then in verse 30 we see that he also has 2 other daughters.
Sen har han ytterligare 2 döttrar.
And if we count all of them along with his wife, we come to a total number of 8.
Och om vi räknar dem tillsammans med hustrun, så får vi 8 personer.
And so if Lot had any sort of testimony for God in the city of Sodom.
Så om Lot hade någon slags vittnesbörd för Gud i Sodom.
And in all those years could have somehow won 2 people to the Lord.
under de här åren kunde ha vunnit två personer till Herren.
Then God would have spared the city of Sodom from destruction.
Så skulle Gud ha skonat Sodom från att bli förstörd.
But Lot failed to meet even those conditions.
Men Lot, han misslyckades med det.
He had no testimony for God and his devotion to God was weak.
Han hade inget vittnesbörd för Gud och hans hängivenhet för Gud var mycket svag.
His devotion to life in life was to himself and not to God.
Han var hängiven sig själv i livet, inte Gud.
I wonder, are we self-centered or God-centered?
Jag undrar, är vi självcentrerade eller är vi gudscentrerade?
People that are self-centered by their very demands and actions say this about themselves.
Och människor som är självcentrerade säger så här om sig själva.
People exist to serve me.
Människor, de existerar, de finns för att tjäna mig.
In contrast to the God-centered person.
Och som är i kontrast mot den gudscentrerade personen.
Whose attitude is, I exist to serve God.
Som har attityden att jag existerar för att tjäna Gud.
Do we have weak devotion to God?
Har vi bara en svag, är vi bara svagt hängivna Gud?
With a weak testimony before other people?
Och har ett svagt vittnesbörd inför andra människor?
Or are we passionate about God?
Eller har vi en passion för Gud?
So that those around us can say, this Christian is strongly devoted to his God.
Så att människor runt omkring oss kan säga att den här kristne är starkt hängiven Gud.
I may not understand or agree with his beliefs, but he is honest and real about his relationship with God.
Jag kanske inte förstår eller håller med om det han tror på, men han är uppriktig och ärlig i sin tro.
And so we see that Lot had worldly desires and weak devotion.
Så vi ser att Gud hade en längtan efter världen och inte var så hängiven.
But we also see that this led him to make some wrong decisions.
Vi ser också att på grund av det här så fattade han felaktiga beslut.
Now we all make a lot of decisions in life, right?
Vi fattar ju alla många beslut i livet.
On Sunday nights my kids like to watch Bully Boompa and on it comes Pippi Longstocking.
På söndagkvällar så vill mina barn se Bully Boompa och då kommer Pippi Långstrump med.
I'm glad to see that I'm not the only one that likes to watch it too.
Glad att jag inte är den enda som gillar att se det.
No, but the theme song always starts with "What's got me, you're new. What's got me, you're new."
Tema, sången börjar så.
I will spare you from the rest of the song.
Jag ska bespara er resten av sången.
But my answer to Pippi would be, we certainly won't go shopping.
Men mitt svar till Pippi skulle vara att vi går inte och handlar.
Because I hate shopping.
Jag avskyr att handla.
So many decisions to make.
Så många beslut som jag måste fatta.
Does this outfit make me look fat? You don't have to answer that. This is outfit making me look fat.
Den här, med kläderna gör de så att jag ser tjock ut.
Or are these shoes too tight on my, around my feet?
Eller är skorna för små?
Will I find a better bargain somewhere else?
Jag kanske hittar någonting som är billigare någon annanstans.
And so all these decisions give me headaches.
Så alla de här besluten måste fatta ger mig huvudvärk.
I'm thankful for a wife that likes to go shopping.
Och jag är tacksam att jag har en hustru som gillar att gå och handla.
No, but Lot was a man though that had many decisions to make.
Men Lot var en man som måste fatta många beslut.
And when he was forced to make a decision, he always made the easiest decision.
Och när han skulle fatta ett beslut så fattade han alltid det lättaste beslutet.
In Genesis 13 and verse 2, let's go back to there.
Låt oss gå tillbaka till första Mosebok 13:2.
It says that Abraham was very rich.
Det står att Abraham var mycket rik.
And the Hebrew word used here for being rich has the idea of being very heavy.
Och ordet som hebreiskan använder här för rik, det innebär också att man är tung.
Or literally loaded down with riches.
Att man är nedtyngd av rikedomar.
But verse 5 also tells us that Lot had many flocks of sheep and possessions.
Men i vers 5 står också att Lot också hade mycket får och nötboskap.
And this caused a conflict.
Och då blev det en konflikt.
In verse 7 it says that there was strife between the herdsmen of Abraham's livestock and the herdsmen of Lot's livestock.
I vers 7 står det att det uppstod tvister mellan Abrahams och Lots herdar.
Interesting to notice that in verse 8 though, it was Abraham that caused or that sought for peace.
Men det är intressant att se i vers 8 att det var Abraham som sökte fred, mäklade fred.
Abraham initiated the peace even though he was the older and the more powerful man.
Det var Abraham som tog initiativet till att mäkla fred fastän han var den äldre och den rikaste av dem.
Especially in that culture the younger was supposed to submit to the older.
Speciellt i den här kulturen så skulle den yngre underordna sig den äldre.
But Abraham was gracious and he allowed Lot to pick.
Men Abraham gav nåd och han tillät Lot att välja.
In verse 10 it said that Lot looked at both sides and saw what was the easiest choice.
Lot lyfte blicken och såg ut och tog det som var det enklaste, lättast att välja.
He saw what was the least amount of work and began making a series of wrong decisions.
Han såg där det var det lättaste arbetet och han började sen att fatta en massa felaktiga beslut.
That led him in a downward direction, away from God, but toward the wickedness of Sodom and Gomorrah.
Som bara förde honom neråt till ondskan i Sodom och Gomorra och bort ifrån Gud.
Let's look at this life pattern of making wrong decisions. It starts in verse 11.
Vi ska se på det här mönstret som fanns i hans liv. Att han fattade fel beslut. Och det börjar i vers 11.
Says Lot chose for himself all the plain of Jordan.
Lot utvalde åt sig hela Jordanslätten.
And Lot journeyed east.
Och han drog österut.
He said, what's the big deal about journeying or going toward the direction of east?
Vad är det för fel med att dra österut? Som man säger.
The main thing is that it separated Lot from his only godly influence in his life.
Men det som betyder något är att det skilde Lot ifrån den som hade ett gudaktigt inflytande på hans liv.
I have printed up a map that you can take a look at later if you would like.
Jag har skrivit ut den här kartan om ni vill kika på den sen.
And here you will see the pattern where Abraham or Lot lived with Abraham in Hebron.
Lot och Abraham bodde i Hebron.
But then in verse 12 of Genesis 13 it says that Lot moved east to live in the plains of in the valley of Jordan.
Och sen i vers 12 så står det att Lot drog österut och till Jordandalen.
And then eventually he moved to live in the city of Sodom itself.
Och sen till slut så drog han till staden Sodom.
In verse 9, and let's look in Genesis chapter 19 and verse 1.
Vi ser i första Mosebok 19, vers 1.
Because when the angels came to warn Lot that there was coming judgment coming to Sodom.
När änglarna kom för att varna Lot att Sodom skulle dömas.
Where do they find Lot?
Var hittar de honom?
It says that the two angels came to Sodom in the evening.
Står på kvällen kom de två änglarna till Sodom.
And Lot was sitting in the gate of Sodom.
Och Lot satt då i Sodoms port.
No big deal except that usually signified a position of authority in those days.
Och det betyder oftast att man hade en viss auktoritet på den tiden.
And Lot was doing exactly the opposite of what Psalms 1:1 says.
Och Lot gjorde precis tvärtom vad det står i Psalm 1:1.
Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly.
Välsignad är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd.
Nor stands in the way of sinners.
Och står i syndares bland syndare.
Nor sits in the seat of scoffers.
Eller sitter tillsammans med de som hånar.
And so sometime during those decisions he also made the bad decision of marrying a woman.
Och men han fattar alla de här dåliga besluten så gifte han sig också med en kvinna.
I don't want you to think that marrying a woman is a bad decision.
Jag menar inte att det är ett dåligt beslut att gifta sig med en kvinna.
But he married a woman who loved the world more than obeying God.
Men han gifte sig med en kvinna som älskade världen mer än Gud.
And then finally in 19 verse 8 he offers his two daughters to the men of the city.
Och sen i 19 vers 8 så erbjuder han staden sina två döttrar.
Another horrible decision.
Ett hemskt beslut. Ytterligare ett hemskt beslut.
And then another horrible decision a few verses later in verse 16.
Sen i vers 16.
It says that Lot decided to linger.
Lot dröjde.
Showing once again that his heart was filled with worldly desires.
Och det visade återigen att hans hjärta var fyllt av världsliga begär.
Even though all the objects of his worldly desire were at that very moment ready to be destroyed.
Fastän allting han begärde i sitt hjärta i den här världen just skulle bli förstört.
He still lingered.
Så dröjde han fortfarande.
Even as Lot made many wrong decisions.
Och fastän han fattade många dåliga beslut.
We must remember that the decisions that we make affect not only us.
Så måste vi komma ihåg att det vi beslutar oss för, det påverkar inte bara oss.
But it affects those around us.
utan det påverkar också andra runt omkring oss.
But I'm so thankful this morning.
Men jag är så tacksam den här morgonen.
That God didn't leave us with just an example of Lot.
Men att Gud inte bara gav oss exemplet Lot.
The Bible gives us several good examples of men and women who made the right choices in life.
Men Gud ger oss många goda förebilder som av män och kvinnor som följde Gud.
In Joshua 24:15.
I Josua 24:15.
Joshua said, "Choose you who you will serve."
Så säger Josua att välj vem du vill tjäna.
But as for me, I will serve the Lord.
Men jag ska tjäna Herren.
In Luke 10:42.
Och i Lukas 10:42.
Jesus said that Mary has chosen the good part.
Så säger Jesus att Maria har valt den goda delen.
And that was to sit at his feet and to listen to his teachings.
Och det var att sitta vid hans fötter och lyssna på det han undervisade.
And Christ himself gives us the greatest example of someone making the right decision.
Och Kristus själv är det allra bästa exemplet på någon som fattar ett gott beslut.
He was agonizing in the garden of Gethsemane. Right before Calvary.
Han hade ångest i Getsemane örtagård.
He knew what must be done there.
Han visste vad som måste ske.
But he was in pain and anguish and shame, and he knew the shame that he would endure.
Men han var där i smärta och visste vilken skam han måste uppleva.
And in his humanity, he didn't want to go there.
Och som människa ville han inte gå igenom det.
Isn't it a comfort to know that God knows what it's like to struggle with decision making?
Men det är en tröst att veta att Gud vet hur det är att fatta ett beslut.
And there was Jesus sweating drops of blood.
Och Jesus svettades blod.
But he came out of there making the right decision.
Men han fattade det rätta beslutet.
Not my will.
Inte min vilja.
But yours, O God, be done.
Utan din vilja, Gud.
And where would we spend eternity today if Jesus there had made the wrong decision?
Och var hade vi varit tvungna att tillbringa evigheten om inte Jesus hade fattat rätt beslut.
But he did make the right decision.
Men det gjorde han.
And he gives us an example of how we can make the right decisions in life.
Och han ger oss ett exempel, en förebild på hur vi kan fatta de rätta besluten i våra liv.
From that story in the New Testament.
Och från den här historien i Nya Testamentet.
We see that Jesus prayed.
Så ser vi att Jesus bad.
When something's on your mind and you have to make an important decision, what's your first reaction?
När man går och grunnar på något och man måste fatta ett beslut, vad är det första reaktionen man har?
Is it to worry?
Är det att oroa sig?
Is it to talk to your best friends?
Eller prata med sin bästa vän?
Or do we remember that in every situation we can pray and seek God's understanding and wisdom?
Men kommer vi ihåg att i varje situation kan vi be och söka Guds vishet?
Secondly, Jesus knew all the facts.
Och för andra så visste, så kände Jesus till alla fakta.
He knew the present situation and how his decision would impact the future.
Han såg den nu situationen som han var i och hur det skulle påverka framtiden.
Of course, in our humanity, we cannot know everything.
Och som människor kan vi inte veta allt.
But we can certainly be aware of our situation.
Men vi kan vara medvetna om vår situation.
And see how God is at work in our lives.
Och se hur Gud verkar i våra liv.
And in the world around us.
Och i världen runt omkring oss.
And we can find ourselves in certain situations.
Och vi kan vara i en situation.
And be aware of the situation.
Och vara medveten om situationen.
And make an intelligent decision.
Och fatta ett bra beslut.
But more importantly, Jesus had an honest and right relationship with God.
Men Gud hade en ärlig uppriktig relation med Gud.
And the result of that type of relationship was that Jesus had complete trust in God.
Och resultatet var att Jesus litade fullständigt på Gud.
He trusted God with his very life.
Han litade på Gud för sitt liv.
When there is unconfessed sin in our lives.
När vi har synd i vårt liv som vi inte har bekänt.
That separates us not from our relationship with God.
Så skiljer det oss inte från Gud i vad gäller vår relation.
But unconfessed sin that separates us from our fellowship with God.
Men om vi har synd som vi inte har bekänt i våra liv, så hindrar det gemenskapen med Gud.
It becomes very difficult for the Holy Spirit and the Word of God to guide us into all truth.
Och det blir svårt för den helige ande och Guds ord att leda oss in i sanningen.
So it's very important if we're going to make the right decisions to have a right relationship with God.
Så det är viktigt om vi ska fatta de rätta besluten att vi har en rätt relation till Gud.
The fourth thing we see is that Jesus was also totally surrendered to God's will.
Och det fjärde vi ser är att Jesus var helt överlåten till Guds vilja.
It didn't matter how inconvenient it was for him.
Det spelade ingen roll att det var väldigt obekvämt för honom.
Sometimes when God asks us to do something, it's not always easy.
Ibland när Gud ber att vi ska göra någonting så är det inte någonting lätt alltid.
But we can still step out in faith.
Men ändå så kan vi ta ett steg i tro.
believing in Proverbs 3, 5, and 6.
Och tro på Ordsboken 3, 5 och 6.
Trust in the Lord with all your heart.
Att lita på Herren av hela ditt hjärta.
And lean not on your own understanding.
Och ditt eget, inte ditt eget förstånd.
And then lastly we see that Jesus, when he had made the right decision.
Och vi ser Jesus när han hade fattat det rätta beslutet.
He carried through with this decision.
Så förde han genomförde det.
And obeyed God.
Och han lydde Gud.
So in conclusion, notice that the end result of Lot's life was destruction.
Och som avslutning så kan vi se att Lots liv slutade med att han gick under.
He was a loser in life in everything that he did.
Han var en förlorare i livet. I allt han gjorde var han en förlorare.
Including having a wife that was turned into a pillar of stone.
Och det inkluderade då att han hade en fru som blev till en saltstod.
It even got to the point that he had an incestuous relationship with his daughters.
Och det gick så långt att han hade en incestuös begick incest med sina döttrar.
And God did not save us from our sins.
Och Gud, han besparar oss, han skyddar oss inte från våra synder.
So that we could then chase after the vanities of this world.
Så att vi kan söka efter den här världens förfängligheter.
God wants us to do more than just drift through life.
Gud vill att du ska göra mer än bara glida genom livet.
He wants us to be an influence for him.
Han vill att vi ska vara någon som påverkar för honom.
But that will only happen as we have godly desires.
Men det händer bara när vi har begär som kommer från honom.
A strong devotion for God.
En stor hängivenhet från Gud.
And by God's grace make the right decisions.
Och genom Guds nåd kan fatta de rätta besluten.
Let's pray.
Så låt oss be.
Father, we thank you so much for this example of Lot.
Fader, vi tackar dig så mycket för Lots exempel.
Although it was a negative example.
Fast han var en dålig förebild.
We can learn much from it.
Så kan vi lära oss mycket från det.
And thank you, Father, for Jesus' example.
Och vi tackar dig för Jesus som förebild.
Who made the right decision.
Han fattade de rätta besluten.
Despite the circumstances that he would find himself in.
Trots omständigheterna han var i.
And Father, our prayer is that this week.
Och far, vi ber att den här veckan.
That the words of our mouth.
Att de ord vi uttalar.
And the meditation of our heart.
Och det vi tänker i våra hjärtan.
Will be acceptable in your sight.
Ska vara något som du kan acceptera.
O Lord, our strength.
Du som är vår styrka, Herre.
And redeemer.
Och vår frälsare.
Amen.
Amen.